Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
Podplay.
Hej, Hasse Brontén här. Det är dags för ett avsnitt av Snutsnack igen. För det är tisdag och då kommer ju avsnitten ut varje tisdag. Och faktiskt nu, det 177:e tisdagen på raken som den här podden sänds. Idag heter min gäst Per, som bland annat har jobbat på Span på Säpo, där jag också har jobbat en tid. Vi pratar lite om det och vi får höra om ett intressant Span-case just från Säpo. Glöm inte att hitta oss på Facebook och Instagram om du inte redan har gjort det. Vill du stötta upp podden, vilket uppskattas oerhört, så kan du bli Patreon och ta del av bland annat bonusmaterial och lite annat. Då smiter man in på patreon.com/snutsnack. Men nu tycker jag att vi drar igång veckans avsnitt med Per. Var försiktig där ute och hoppas du får en riktigt trevlig lyssning.
13-10-50
kom. 13-10-50 kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Bra, klart
slut. Varmt välkommen till Snutsnack,
Per. Tack, Hasse. Alltså, så roligt. Vi har ju vi liksom, det är tyvärr inte lyssnarna får höra ibland. Det är ju att podden påbörjas ju tyvärr utan inspelning ibland, för man sitter och surrar lite om.
Ja, för fem år sedan kanske ungefär.
Ja, precis. Du, det har blivit några som inte jobbar som polis längre, men du är före detta polis.
Yes.
Men verkar ju haft en rolig och händelserik polisiär tid. Alltså, bara vi har pratat vid här nu under en halvtimme, något sånt här.
Ja, men, och det, så är det ju. Men sen är det som att vad man än gör, särskilt om man specialiserar sig lite inom polisen, så om man inte haft den specialiseringen, så tycker man att wow, det där är jättespännande. Så att, jag har ju aldrig till exempel varit insatspolis. Eller, och då tycker jag det kan vara spännande. Och så.
Ja, det är det där klassiska. Där man inte, det är ungefär som när man jobbar med narkotika. Den narkotikan folk inte hade testat, det var den bästa.
Ja.
Ja. När man var på raven och var så här ecstasy. Ja, men det med Audi-märken jag hört ska vara det bästa. Ja. Och så vidare, och så vidare. Men jag vet då, det fick jag reda på här, att innan du började polisutbildningen så var du inom det militära.
Ja, det var jag. Egentligen var jag, hamnade i militär av en slump också. Jag skulle ju bli skådespelare egentligen.
Ja, det var ju min plan också.
Ja, ja. Och höll på att söka teaterhögskolan, som det hette på den tiden, när det bara var 3 år och låg på Söder där. Men sen kom på den tiden, det här var ju på 1900-talet, det är ju superlänge sedan. Så att Då var det ju bara att göra lumpen, och det gjorde jag i Vaxholm då. Och sen blev jag helt enkelt kvar. Jag vet inte varför, men det var ingen gammal dröm sådär. Eller.
Men var det några befäl som sa att du skulle passa som befäl, du också sök till, för gick du officershögskolan?
Ja, det gjorde jag i Karlskrona och Marinens. Ja, så var det väl. Det var det väl, plus att jag tyckte att det var ganska skönt att det var... Det var mycket, tyckte jag, som påminner från teatervärlden. Det här med tider och struktur. Och, om man är sen så blir alla arga. Och sånt där. Så det, jag kände mig ganska hemma. Plus att jag har alltid gillat att ha saker i ordning och reda. Och, så att allting föll på plats.
Det Men var... det är ju en väldigt... Den kopplingen har jag nog inte sett förut mellan militären och teatern.
Nej, men särskilt på den tiden, för det var ju alltid så där, särskilt då för befäl och så ja, nu går vi ut, du är arg, jag sätter tiderna, och sen så gick man ut och spelade den sketchen ju.
Ah,
så jag jobbade väldigt mycket inryck. Jag tyckte i alla fall det, nu är det säkert jättemånga militärer som blir sura, men för mig var det så i alla fall.
Nej, men det är klart, du kan inte komma för sent till teatern och sådär. Det är ju väldigt strikt att alla är i tid och sånt. Och
ja, det är en ensemble som väntar.
Ja, det är team som det är också.
Ja.
Men jag har hävdat det faktiskt några gånger i podden också, att en duktig polis är många delar också en duktig skådis. Att man... Mm. faktiskt ibland måste liksom låtsas vara arg, fast kanske inte är så arg.
Ja, exakt, det var det jag menade lite grann. Att man måste nästan göra det för att få dynamik i vissa situationer.
Ja, exakt.
Det var ju så i militära också.
Ja. Men varför lämnade du militära då? Vad gjorde du då? Du blev befäl?
Ja, jag jobbade där, var instruktör. Och på den tiden var det ju, det var inte obligatoriskt med utlandstjänst och så vidare. Och någonstans så jag började jobba nära en av de som har varit en av mina allra närmaste genom mitt liv, som Kristoffer heter, som är polis fortfarande. Vi jobbade tillsammans och så sökte vi polishögskolan tillsammans. Gick polishögskolan tillsammans. Mm. Vi kom in båda två första. Jag var ju ett par äldre än honom, men jag var väl någonstans 27 när jag började skolan. Jag var inte heller så där superövertygad om att jag skulle bli polis ens under skolan, som jag minns det själv.
Okej. Okay. För många är ju verkligen målinriktade.
Ja,
liksom att...
ja. Nej, det fanns inslag av drömmar att, eller tankar på att bli polis när jag var yngre. För jag hade en morbror som var narkotikapolis uppe i Norrland. Och också en sån här riktig karaktär som folk i Stockholm vet vem det är. Eller, ja, han är ju pensionär idag, men... och min kusin, hans son, är polis i Stockholm idag. Det var någonting med honom som var så himla spännande och härligt. Och han var stor och stark och lugn och åt mycket. Han jobbade ju civilt, så han hade ju också... Det här var ju på 80-talet. Han hade axelhölster. I ljust skinn, kommer jag ihåg.
Ja.
För jag minns det väl, för jag fick ett av honom som jag gick... som jag bar helt fel då, med själva, eftersom jag var så liten, så gick jag runt med det där som nästan som ett koppel istället för runt skuldran, så hade jag det runt nacken.
Jag hade axelhölster i en kort period när jag jobbade civilt och tappade ut vapnet i samband med ett ingripande när jag var själv. Det var ju förödande.
Ja.
Nej, men jag jobbade på Gatlandsgruppen och axelhölster, för er som lyssnade. Man bär ju liksom vapnet i armhålan, kan man säga. Ja. Under sig. Nej, men civila, vi var på Plattan, några drog iväg. Jag hörde inte vad er om Oxtorget hörde. Jag drog upp det till Oxtorget och sen visste jag inte vad kollegorna var. Så att det var en dörr som var lite så här på glänt. Så gick ner. Så hör jag något i det trapphuset. Smyger ner, det som en sån centerpelare, så trappa som snör runt, och då ser jag, när jag tittar ut, då sitter det två heroinister, precis håller på att ta upp en kabbe heroin. De har en chefer där. Jag tänker, vad ska jag göra? Jag får hoppa fram, va? Så jag hoppar ju fram där, och då har han precis dragit upp heroinet i sin sprutare och trycker in det liksom i tumgreppet där, och då ska jag avbryta, så jag liksom slår till honom på axeln, och då har jag öppnat upp hölstret, knäppt upp den knappen. Så Sigsauen studsar förbi honom ner för trappen. Så jag får kasta mig över honom och hämta mitt vapen. Ja. Det var ju läskigt så efteråt. Alltså.
Ja. Sen dess jag skrattar, men det där är ju riktig mardröm.
Ja, nej, men sen dess så jag bara slängde iväg det där hölstret. Mm. Hade aldrig det.
Nej.
Förlåt, jag avbröt
det.
Men det kommer alltid upp så konstigt.
Men det är ju så. Och just hölster för de som inte har burit vapen dagligdags, det är ju någonting som man hela tiden försöker att... har jag det bästa möjliga nu, för att liksom, särskilt när man jobbar civilt och som både du och jag har rört oss mycket bland narkomaner och sånt där, eller för den del senare när man befinner sig i miljöer och folk kommer fram och klappar en på höften, då har man ju försökt tänka sig, kan jag göra någonting annat, och det finns ju massor med versioner och varianter.
Ja, det finns ju det. Vad föredrog du till slut då? Hur bar du ditt när du var civil liksom?
Ja, där till slut så jag har prövat, våga säga, allting från ankelhölster till att en separat väska till nästan stoppar i mössan i princip ju. Allt tokigt man kan tänka sig. Och nej, det slutar ju med att höften, det är ju, om man vill kunna ta fram det så är det höften bra. Mm. Vill man ha med det, då kan man ha det någon annanstans. Men är det någon form av... Så att det är ganska ofta, så vet jag, vi hade ju undantag från det under den... från att man börjar på Säpo, så finns det ju ett... Annars står det ju polis i yttre tjänst, ska vara beväpnad ju.
Mm.
Men på Säpo, som du vet, vi har ju det gemensamt. Så där finns det ju ett undantag. Så att ganska ofta så kunde man väl ha på en grupp att några hade, och skulle man vara väldigt inne i miljö liksom, då kan man inte ha det, för det funkar liksom inte.
Nej, och de som är riktigt välutbildade ser att du bär ett vapen också.
Ja. Och man gör omedvetna rörelser och sådär. Jag gissar efter ditt tapp där så åkte väl handen på höften för att känna att den satt ordentligt.
Det var läskigt alltså. Det var ju tur att inte den här personen var så vaken då liksom. Men det kan ju ha varit ett annat klientel man hade mött och tappat vapnet så.
Ja, just en tjackis på i sin högform.
Ja, så kan man ju bara liksom fantisera om vad som hade hänt. Du berättar också att du började, du var några år äldre än de som, du hade ju ändå varit i militära innan, du var lite äldre. Du sa att du var lite obstinat.
Nej, men så här var det nog egentligen. Jag hade ju gått i uniform, varit snaggad och haft skoputsning som liksom paradgren i 8 år ungefär. Ja. Och det var lite sådär befrielse att få gå. Jag kommer ihåg på skolan så fanns det ju en... Då hade man ju inte uniform hela tiden. Jag var ju på Sörentorp då innan det blev högskola. Eller ja, det hette ju högskola då, men det var nu heter det utbildning.
Ja, just det. Ja.
Men jag minns att jag tyckte att det var ganska skönt att helt plötsligt att ha liksom vanliga kläder på sig till vardags. Och det fanns ju... som en inofficiell, som vi kallar för PHS-uniform. Och det var ju på den tiden då hade man liksom bra dojer, cargo-brallor med benfickor och en Gore-Tex-jacka och sen den där blåa väskan som
som man alltid skulle ha polismärket utåt.
Ja,
när man
exakt,
var ute,
exakt,
så folk kunde se att man...
Ja. Och det där, det passade inte riktigt mig då, för jag hade ju gått så redan i 10 år och tyckte jag, eller 8 i alla fall. Och så jag lät väl det komma ut en mer, och det ska man säga, det är säkert stor skillnad idag, men då var det ganska liksom, det var som jag minns den ganska, man stöpte sig i en form och vi fick skriva, jag kommer ihåg sista terminen så skulle man skriva kontrakt på självskyddet med läraren där inför alla, och det skulle kopieras upp. Man satte regler och så här, när jag jobbar som polis ska jag inte ha starka parfymer, hård sminkning.
Är det sant?
Ja, det var viktigt för några. Och jag sa då som att ja, jag kommer inte skriva på det här. Men, och då fick jag som straff ta och gå och kopiera upp det istället. Då fick jag gå bort till kanslibyggnaden och kopiera upp det till alla andra. Men så att jag hade väl flera olika typer av frisyrer och sånt där, men jag hade lite längre hår och lite skägg och sådana saker så. Uh-huh. och något örhänge då på den. Idag är det säkert idag.
Då var det lite mer ovanligt liksom, man stack ut lite.
Uh-huh. Lite tatuerad och sådär.
Du berättade en rolig historia. Vi skämtade lite om det finns ju liksom en intern humor inom polisen lite, man driver till exempel med hundförare, trafikpolis och så där. Och jag har haft en grej att man har kallat trafikpolisen för beväpnade lapplisor, och det är inte alls populärt.
Nej.
Men du berättade när du var aspirant, tyckte det var ganska roligt innan vi började spela in. Jag har ju aldrig jobbat, min farsa var ju trafikpolis, det är lite lustigt, men jag har liksom haft problem med det här. Jag kommer ihåg att vi stoppade en snubbe som körde om oss, han hade någon Audi 100 vad det hette på den tiden, och vi var ju gatulagningskilla, men han blåste om i tunneln på Centralbron förbi oss där, bara i 200 blås. Innan vi kom ikapp liksom, förbi Västerhaningen så fick vi stopp på den där snubben i alla fall, men han fattade ju att det var kört, jag tog körkortet och så här, men vi var inga trafikpoliser, så du får köra lite lugnare nästa gång. Han trodde inte sina...
Nej.
Han var...
Jag har varit med om samma historia 100 gånger känns det som, men, och folk blir så förvånade, men anledningen att man stoppar dem är ju lite grann för att man blir nyfiken på den bilen, den här tidpunkten, den hastigheten, här kan det finnas knark. Det var väl så ni tänkte kanske lite.
Ja, man var lite fundersam. Sen slår man ju såklart, så vet man så här, men det här verkar inte vara någon som är, alltså fanns inte i några register och sådär. Och sen när man talar med personen, han hade ju då fiss och bråttom, hade ju dåligt samvete och var ju en vettig människa. Jag menar, man har ju själv kört för fort några gånger när man inte har varit i tjänst så att säga. Så, att, så för mig var det mer så här, okej, nu får du liksom kanske en allvarlig tillsägelse runt för en 2000 spänn. Alltså som är värd 2000 spänn. Du behöver inte betala 2000. Och sen åker man. Jag vet inte, jag tror att den kan vara ganska... Den kan sätta sig ganska bra ändå. Att liksom.
Ja, det tror jag.
Sen en del funkar inte på mig.
Nej, men funkar det inte så funkar det inte. Då spelar inte böterna heller någon roll, tror jag. Eller körkortsindragningen.
Men ni stod och... Ni kollade någon... kanske också skulle haft svårt för det, men ni skulle kolla i Gamla stan eller vad var det?
Ja, men det, och jag tror det var en sån grej, alla som var ungefär i samma omgång där, eller omgångarna, känner ju säkert igen det här, men det, grejen var att jag hade lite problem med hela företeelsen från början till slut, så att jag låg inte med marginal på plus, om man säger, redan innan den här dagen.
Och just på den här enheten
med då beväpnade lapplisor. Utan de tyckte jag att det var konstigt, lite för långt hår, ett örhänge, hade en dödskall i ena örat och så där. Och då skulle vi stå och stoppa cyklister som körde mot rött när man kommer från Kungsträdgården mot Skeppsbron då.
Just det, ja, mot slottet.
Ja, liksom. Mot slottet till. Mm. Och en av de mer ättriga konstaplarna från enheten skulle stå på andra sidan bron och berätta, nu kommer den här cyklisten och den ska rapporteras. Mm. Och så stod det då kanske, inte vet jag, var vi 15 aspiranter som skulle dra in då på de som blir stoppade, och så skulle de få 500 spänn i böter och bli utskällda också. Säkert då. Det är mycket den retoriken de, som jag minns det, som de jobbar med. När vi åkte dit så satt jag i en bil själv, kommer jag ihåg, med en, han jobbade också på den enheten. Men jag var ganska, vi hade en ganska fin öppen dialog, och då sa jag så här, jag kommer inte kunna göra det här, för att jag står inte på något sätt ovanför lagen och era bestämmelser, men jag kan inte göra det här. Jag kan inte leva med mig själv sen om jag ska göra någonting som jag säkert har gjort dagligen själv. Nej, sa han då, men du måste göra det här, för att annars kommer du kommer nog bli underkänd på den här kursen, och antingen så kan du inte bli polis eller så får du gå om den här kursen. Jaha, så, men sa han så här, men jag ska se till så att du får stå som stopper, för då slipper du skriva böter. Och stopper är ju den som då står med radio och lyssnar på den som ser brottet, och så vinkar man in dem. Mm. Om man inte känner till vad det innebär. Och då sa jag att absolut, det ska jag göra. Och sen så då stod den här kollegan då, som tyckte att det här var väldigt viktigt, och berättade för mig vilka cyklar som skulle stoppas. Och nu kommer det en vit cykel, blå cykelhjälm med brun jacka. Och då passade jag på direkt, så ofta jag kunde. Ja, nu, vad sa du? Var cykeln blå eller hjälmen vit? Eller? Nej, det är han som kommer nu. Det är han som... Och så åkte han förbi och så sa jag så här. Du måste vara tydligare. Jag förstår inte. Du måste vara mer precis.
Du råkade missa.
Ja, och jag råkade missa ganska många. Men till det här är ju länge sedan nu, och det är såklart att det var dumt av mig och så vidare. Men jag såg ändå att de som blev invinkade, för det var ju någon stopper till också. Det var så många där som var helt vanliga, vad man nu, som vi poliser brukar kalla, hedliga skattebetalare. Även om de flesta kanske inte betalar statlig inkomstskatt. Men unga tjejer, som studenter, som stod och grät och fick hela sin månadsbudget krossad för att de, i mina ögon, då, följde trafikrytmen på något sätt.
Just det.
Så att det var väl, där kände jag kanske att det här är inte för mig.
Nej. Men det är intressant. Bra. Jag menar, jag tror att både du och jag är fullt medvetna om att vi behöver liksom trafikreglerande insatser och såklart. Allt sånt där fattar vi ju.
Ja,
och det är jätteviktigt, och det är många som dör i trafikolyckor och sånt där. Men jag förstår precis liksom tänket, även om jag inte skulle kanske ha varit så modig och våga säga nej då på den tiden, men jag var ju så ung.
Jag tror inte jag var modig, jag var nog bara korkad.
Okej, det är din ord. Men det är någonting med trafikpoliser, vi får väl ta in någon riktigt sån nitisk trafikpolis i podden, men jag åkte faktiskt med en trafikpolis ett nattpass i Nacka, där jag var tvungen att jobba över, där jag jobbade egentligen på spanen. Han sa det, är det inte trafikbrott så är det inte brott.
Ja, okay.
Alltså det är ju, han var så otroligt engagerad i alla de här, han kunde alla liksom föreskrifter och sådär vad gäller. Men då
ja, det är ju tur att det finns de som vill jobba med det ju.
Så är det ju. Men då gissar jag att du inte blev trafikpolis.
Nej, jag blev inte det. Jag blev inte ens ordningspolis, jag blev närpolis, för det var den snabbaste vägen som jag fick förklarad för mig att jag skulle kunna få börja jobba med narkotika på heltid.
För det var det som du hade i åtanke?
Ja, redan på skolan så träffade jag några under de blocken då, när man höll på med narkotika, tongivande personer som gjorde starkt intryck på mig och tänkte det är här jag vill jobba med. Mm. David bland annat, som du säkert har jobbat
med. Mr. Boykel, han har varit gäst också.
Och ja, någon som gör betydligt mer karriär idag än på den tiden. Och en åklagare som var där också.
Vad var det som lockade med det där då, att liksom jobba med narkotika?
Ja, men det var nog det här att det riktiga liksom, det är lagöverträdelser som jag kan stå för att jobba mot. Och plus att jag tyckte nog att det var väldigt spännande. Jag kommer ihåg min morbror då också, att man kan gå runt med solglasögon, axelhölster och en cigg i mungipan och snacka liksom med. Och sen så måste jag säga att när det väl började, så det känner du säkert igen, det är väldigt mycket härliga liksom möten och dialoger, även om man är på olika sidor, eller var i alla fall då, för det var ju det som var grejen. Att få snacka med en tjackis, eller att få prata, det är ju så man lär sig om narkotika, det är ju att prata med missbrukare. Mm. Sen var det många som tyckte att kanske både ni på rave och jag var på krog ett tag, att man bara höll på att pissa av folk hela tiden, men det var ju också för att skapa ett tryck och gå, liksom driva sig vidare mot de där inflöden och sådana saker. Mm. Plus att jag tror att båda de enheterna gjorde otroligt stora insatser för att det faktiskt finns en betydlig risk att, eller betydande risk att bli tagen. Mm. Även om man drogar.
Men den där grejen då tycker jag är intressant. Det här samtalet du hänvisar till, liksom att man alltid pratar. För det blev ju oerhört mycket så, pratade med mycket folk. Hur viktigt var det för dig då? Liksom just,
ja, men jag tror att det var det som var grejen. Och det, den första jag jobbade med, som lärde mig mycket om det, han har också varit gäst här i podden, Micke. Och han, ja, men det var... Man måste inte som polis gå fram och hur var det här då? Här finns inget, alltså det här myndiga, utan man kan också bara vara människa och prata med andra människor som har av olika skäl hamnat i situationer. Det var nog det. Jag har, alltså de tillfällen när det var slagsmål och fighter, de är ganska få under den tiden som jag jobbade på heltid med narkotika, vill jag säga. Mm. Utan det var ju mer gå runt, följa upp ett tips, glipa på en brevlåda och här luktar det maja. Och så ringer man på utan någon riktig plan. Någon går till baksidan så att det inte är någon som hoppar ut från några fönster. Och så har man inte en superplan, men det är de här byggstenarna. Luktar det maja, då är det ju klart. Liksom. Mm. Men när man kanske vet, så öppnar man dörren och så stöter en våg av Mariana emot den. Och så ser man någon som öppnar som är helt påtänd och är väldigt förhoppningsfull att man är där för att handla. Och så säger man bara då har man tänkt ut någon historia hur man ska liksom bygga misstanken, men det är redan klart när dörren öppnas. Så att det till slut står man bara och säger nu är det polisen här. Nu går vi in.
Hur skulle du säga, alltså när man, du säger det där klassiska myndighets, liksom, klassiska, så hur var det här och sånt där. Men när du tar av dig uniformen och går fram till folk, skulle du säga att bara just att du har tagit av dig uniformen och är helt civil och kanske har det här liksom örhänget och det långa håret, är du tvungen att gå in på ett annat sätt då?
Ja, så kan det säkert vara. Sen så var väl det liksom inte ett skådespelat sätt mer, utan där jag var nog den jag var. Men det är klart att det du pratar om är ju, jag har ju också varit med om att försöka ta in en narkoman i ett trapphus för att kroppa och kolla av liksom.
Visitera liksom.
Ja, precis. Tillsammans med en annan kollega som där jag såg ut att vara en välvårdade. Och vi blev inte insläppta av en mamma med barnvagn, fast vi visade polislägg.
Ja, jag har varit med oss.
Ja, du hade ju också långt hår. Ja, men och då blir det liksom... Hon drar i dörren och vi drar i dörren och visar polislegitimation. Hon skakar på huvudet och drar igen den.
Men då har du på något sätt... Det blir en förlust i situationen i sig, eftersom du inte kan genomföra det just där. Men det är en vinst för din cover på något sätt.
Ja, så kan det väl vara. Sen var väl det på Södermalm, så det var väl ingen superhård cover.
Där drar du mig dörren för alla.
Ja, precis. Nej, men det var väl inte helt okänt. Där kände man ju många. Ja, just det. Och de liksom... missbrukarna och de här trasiga själarna som behövde snatta oxfilé och sälja på pizzerier för att få ihop det nästa sprutar och sånt där. Men jag, då fick, under den här tiden så var jag också, hjälpte jag till lite då och då på Plattan-gruppen, och då genom att bara vara där och spela narkomaner på Plattan helt enkelt. Och,
hur gjorde du då? Alltså, du hade du väl ingen officiell utbildning för, så att säga?
Nej, och det här var ju på, det var ju liksom, mycket var ju oreglerat. Det här var ju innan caset som går en dokumentär om på TV nu rullade upp, och det var liksom,
vilket case tänker du på då?
Ja, med Tage och Olle och
just och infiltratören och det här. Ja.
Det hade väl precis liksom uppdagats, men det var fortfarande väldigt mycket oreglerat, och det fanns offensiva gruppchefer som hänvisade till särskilda spaningsmetoder, och det hade prövats lite grann med provokativa åtgärder, och på den tiden skilde man, det gör man inte idag kallas det provokativa åtgärder, tror jag, men då pratade man om bevis eller brottsprovokation.
Just det, och det kommer vi pratade mycket om.
Ja, och där sa man att bevisprovokationer var okej, men brottsprovokationer var inte okej, så att jag var bara nere och snackade som vanligt, och rätt vad det var så var det någon som kom fram och frågade om man ville köpa. Just så att det var ju liksom juridiskt utklart, du får inte fråga, eller du kan fråga har du något på dig eller sådana frågor, men inte som att kan du skaffa eller kan du gå och fixa.
Nej, just det, men vi ska försöka klargöra för lyssnarna då. Den här diskussionen var ju ganska stor också när jag jobbade, och det var ju då man pratade just om att du fick inte fråga så har du, kan du sälja mig narkotika, för då kommer du att framkalla en handling som den här personen då inte skulle
kanske inte skulle ha gjort.
Och där, precis, och då kanske om man jobbade med det här så känns det, men vadå, det här är en handling som den här personen gör hela tiden, det är inte så att jag tar fram något nytt ur den här personen. Men man kunde heller inte göra så här, till exempel att en person kommer fram till dig och säger, men vill du köpa? Ja, då har inte du provocerat
någonting. Nej.
Då säger så, ja, jag vill köpa. Ja, men jag har, låt säga, jag har 10 gram heroin. Nej, så jag vill köpa ett halvt kilo. Ja, då ska vi koppla in en ny kille. Mm. Och då har du provocerat ett brott som då inte skulle ha begåtts.
Eller till och med om man förvarar narkotikan på en annan plats.
Just det.
Så skulle det kunna vara. Så att det var väldigt viktigt att de hade det här på sig då, helt enkelt.
Just det, så det är lite då kortfattat då, så bevisprovokation helt enkelt. Någon kommer fram och frågar, vill du köpa mig? Ja, säger du, och då har du inte gjort någonting. Nej. Liksom, utan den personen har tagit ett eget initiativ att begå det här brottet, men du får inte provocera fram ytterligare brottslighet.
Nej, utan då är väl motfrågan är väl så här, vad har du och hur mycket har du på dig? För jag är lite nojig, jag vill inte liksom gå härifrån, utan vi kan gå runt hörnet, men...
Har du några sådana situationer du var med om när folk kom fram då?
Ja, det var ganska vanligt faktiskt. Jag kommer ihåg att jag, för att lära mig tugget lite, så stod jag ofta utanför central... Men utanför centralen på den tiden var det en ganska stor handelsplats. Men där var det mest, stod man där stilla ett tag, då var det många som kom fram. Så där lärde jag väl mig hur man frågar. Mm. Och då, ja, du vet ju själv många versioner på hur det går till.
Så liksom det där är inget man lär sig på polisskolan, menar du?
Nej, det där är mer av RPS godkända grepp och nedläggningar.
Hur intressant tyckte du det här var, och det här folk kommer fram?
Jag tyckte det var jättespännande, och det ena ledde till det andra, och det slutade väl egentligen med att det blir mer och mer och större egentligen. Men det är som du sa, på den tiden, det var ju också väldigt mycket, jag kommer ihåg att det fanns rättsfall och det var någon motorcykel på Sveavägen, och huruvida det var en provokation att låta ställa en olåst motorcykel eller inte. När man
just det, precis, någon Harley. Men att det skulle vara provokation tycker man att, för er lyssnare då, det var ju nämligen så att man ställde ut en Harley Davidson. Mm. Som var en eftertraktad, i vissa kretsar väldigt eftertraktad. Oh my god, nu spränger de här. Ja, jag tror det är en byggarbetsplats i alla fall. Så vi får. Och sen kom de ju mycket riktigt och försökte stjäla den där. Då. Och då blev det någon form av brottsprovokation. Då, eller?
Ja, jag minns faktiskt inte, men jag vet att det var otroligt mycket snack om. Och det blev hela till slut avdömt att det här får, vi gör ingenting egentligen.
Så att ställa ut en motorcykel, det kan ändå vara tveksam i svensk lagstiftning. Det är intressant bara liksom att det är så. Men okej, okay, knark, men jag vet att du det liksom spann vidare här och du, som du säger, det blev större och större och du blev engagerad i liksom andra, du fick också lite hot riktade mot dig och senare.
Ja, men det, och det är väl idag är väl det supervanligt, men då var det ju inte det. Mm. Men ja, det var en vanlig narkotikapoliskarriär i alla fall, och jag har jobbat, haft väldigt kul med många av vi har ju mycket gemensamma vänner och ja. Det var framförallt väldigt roligt.
Mm. Hände mycket
och
i den världen.
Och det var ganska, så länge man hade med narkomaner att göra bara, så var det ganska, du vet, de kunde komma, förlåt för igår. Det var inte meningen att bråka. Eller, de var ju uppfostrade också av en helt annan generation poliser. De här lite äldre, framförallt tjackisarna, som när man frågar, när man skulle visitera dem, så frågar man, har du någonting? Det får man ju däremot lära sig på skolan, det är väldigt viktigt. Har du någonting fast på dig?
Som man kan sticka
med. Nej. Och så börjar man visitera dem. Vänta, jag har det. Förlåt, jag glömde bort. Mm. Och så hade de någonting, för de var livrädda för att man skulle hitta något som de inte hade berättat om. Precis. För då visste de att, i alla fall då, förr, då blev det stryk.
Jag hittade en kanyl i ett rock, alltså uppe i slaget på rocken. Ja. Och sen kille. Då började han gråta. Mm. Förlåt. Mm. Jag visste inte, jag hade glömt bort att den låg där. Han grät alltså. Mm. Så att, då förstod man kanske att han är blivit fostrad av en annan generation konstaplar.
Exakt.
Okej, men sen du lämnade narkotika. Du går till en annan enhet.
Ja. Ja, precis, mitt i det här då, lyser säkerhetspolisen ut tjänster till spanare. Och det var ju för mig helt, jag visste inte ens att det rekryteras öppet, så att säga. Nej. Så det var, gick jag på en informationsträff och så tänkte att det här låter ju också spännande. Mm. Du har säkert varit på samma informationsträff.
Ja, just det, precis. Och
man fick lyssna på historier om hur att den ena dagen inte den andra lik och så vidare. Och en gång åkte jag hemifrån och var borta i 3 månader. Men då var det ett statsministermord också, var det någon som sa då, som hade jobbat länge. Det sökte jag och blev antagen till grundutbildning. Och sen blev jag kvar på Säkerhetspolisen i fram till min pension, eller på sen, men tills att jag slutade. Mm. Det blev 10 år, ganska exakt.
Vad tyckte du om den utbildningen där? Den gick ju också, nu kanske den skiljer sig åt lite när vi har gått på olika årskullar då, men den, jag tror jag gick 10-11 veckor och sånt där.
Ja, det var något sånt. Den är väl, jag vet inte hur man gör idag riktigt, men jag vet att man samordnar nog en hel del mer mellan man rekryterar ju 2 polisgrupper egentligen till Säpo, spanare och livvakter.
Just det.
Jag tror att de har mer samordning mellan de 2 idag. Mm, okay. Men det är bara en gissning. Jag vet inte. Jag har inte varit involverad i det alls.
Men hur var den utbildningen, tycker du?
Jag tyckte den var bra. Framförallt så var det ju, den eldade ju på det här, de här förväntningarna man hade om hur det skulle bli. Sen kanske inte alltid blev exakt så. Men utbildningen var spännande och bra. Och proffsig. Jag kommer ihåg att när man kom dit första dagen så låg det en mobiltelefon på där man skulle sitta. Vi var ju bara 10 stycken någonting. Och den var redan färdig liksom. Den var laddad och det var inlagt alla nummer till hela enheten. Och det var väldigt sådär, så tänkte man så här, wow, nu är det
på riktigt.
Nu börjar det. Nu blir jag hämtad mitt i natten snart.
Okej, så då blev du godkänd där och sen var du inne på Säpo då, som det heter.
Ja, och jobbade som spanare då i alla fall de första åren. Du har själv gjort det, många har gjort det, men många dagar är ju inte så kul. Nej. Får man väl säga. Det är mycket ganska stationära jobb och man ska in och sitta i lägenheter som man riggar upp med kameror och kikar och annat och sånt där. Men det var ändå mitt uppe i allt en ganska polisiär stämning i gruppen, tyckte jag. Man spelar innebandy och det var snutar helt enkelt. Mm. Ändå ju. Även om de sa att man skulle avprogrammeras under utbildningen och sluta ta ögonkontakt det första man gör när man kommer in i ett rum.
Ja, just det. Ja. För det skulle ju vara så liksom icke-polisiär som möjligt. Då.
Ja, man skulle vara ingenting helst ju.
Ja, just det.
Ja. Men så det var en fin tid och där Jag kommer ihåg, särskilt kommer jag ihåg ett tillfälle när vi hade inte jobbat jättelänge. Jag satt med en kille, han har slutat idag också, Thomas heter han. Vi satt en bit bort, någon mil bort från den vi spanade på. Det var ju så, som du vet, det är upplagt då, att någon sitter och spik och sen så finns det lite folk runt omkring som täcker upp och sen så kanske man har lite mer personal en bit bort då, som är beredd. Det här var en varm, varm sommardag och vi hade med oss brassestolar i bagageluckan, så vi hade tagit av oss och satt någon mil bort i något grönområde med bara överkropp och njöt livets dagar. Ja, precis. Och så hade väl, och jag, om jag inte minns fel, så ja, det spelar ingen roll, men jag tror det var en lördag till och med. Och så ringer telefonen, då är det min gruppchef. Och man hör ju på rösten när om det är ett socialt samtal eller om det är allvar.
Det är intressant. Ja, det är intressant.
Man hör det nästan, direkt alltså. Innan orden har börjat så hör man liksom på inandningen nästan att, och han sa, börja köra E4 söderut nu och fort. Så det var bara att hoppa in. Både, vi visste ju ingenting. Vi bara hoppade in i bilarna och började gasa. Huh. Och vi satt i en förort till Stockholm då, på det här. Så vi började köra och när han säger fort, för han var ganska lugn också, så där, då visste vi att det här är så fort det går. Nu är det liksom...
Det är
för det ärendet var också... det var att man jobbar ju med så här på samtliga områden, men det här var ett terrorärende och... Som jag minns det så var det en inrest person och det var också ganska spetsigt. Liksom. Det var flera olika enheter ur polisen i uppe i skärpt på det här. För att
okay.
man, och det var också i tiden så pratades det mycket om, jag tror att det var engelsmännen som hade skjutit någon i tunnelbanan på misstanke eller något sånt där. Så att Det var liksom ändå lite på allvar, den nerven fanns. Så vi började gasa, vi hade en... Ja, vi har man ju bilar som är... Jag tror jag hade en Toyota, eller jag vet att jag hade en Toyota. Och han hade någon motsvarande då. Icke-polisiära bilar. Jag hade min var grön metallic, tror jag, eller något sånt där. Så det var en kombi. Så vi började gasa och det var inte så tät trafik, så vi kunde ligga på. Min gick i, precis, mätaren stod precis under 200 i alla fall när man låg och tryckte.
Och då var det trotten i topp liksom.
Ja, och då var det där, fanns ju inga blåljus, så det här var ju bilar som inte var, de var ju helt liksom reggade civilt och så där. Det fanns ingen koppling till polisen. Så vi började väl köra så fort vi kunde då, helt enkelt. Och hade väl ganska bra med jag var väl upptankad och klara innan, så att, men redan i, vi hinner väl köra någon par timmar, så är tanken slut, så vi stannar och tankar.
Ni bara bränner alltså.
Ja, vi bara bränner. Nyköpingsbro tror jag var första stoppet.
Kommer ni ingen ytterligare information?
Jo, det kommer information då om att det här var en person som man hade telefonavlyssning på. Då. Det är ju en välkänd metod. Ju. Och det som är då att inte alltid den sker i realtid, utan då hade de lyssningen kommit i kapp där på förmiddagen, så man visste att han hade hoppat på en buss.
Okay.
Så de ringde och sa att han ligger en och en halv timme före er. Och det spelar ingen roll hur fort man kör. En och en halv timme går ju inte att köra i kapp. Mm. Även om en buss går i 80 eller något sånt där. Det finns inte en chans. Men man visste ju vad slutdestinationen för bussen var. Och i den staden så hade man redan personal.
Okay.
Så de skulle ta emot. Men vi skulle fortfarande försöka liksom gå i kapp så fort, eftersom vi hade sett honom. Och när man spanar så är det ju så att man kan få en bild på någon, men har man sett honom röra sig så då plockar man honom på långt, långt håll. Du vet det här med kroppen, kroppsspråk och hur man går och vaggar och allt det här. Så vi gör några sådana här blixttankningar och sen så helt plötsligt då när vi hör kanske bussen är inte framme på slutdestinationen, men min bil skär ihop och helt plötsligt går den knappt att köra i 30. Det är liksom inget driv i överhuvudtaget. Mitt ute i...
Du har kört slut på hela kärran.
Ja, den är helt färdig. Jag ringer och de säger så här, men det är lugnt. Vi har personal på plats nu som tar emot bussen när den kommer. Så att, åk in till närmsta märkesverkstad och ställ bilen. Och så töm den på, man hade ju lite radiogrejer och sånt där. Och så börjar ni, sen kan ni åka efter och ta er ner då till den här staden. Så vi kör in på en Toyota märkesverkstad så småningom. Det tar väl en halvtimme eller något sånt där. Och börjar strippa bilen, ställa den där och lägga nyckeln i brevlådan och sen får någon annan lösa problemet. Så under tiden så ringer min gruppchef och så där och säger så här, bussen kom fram men han var inte, han klev inte av. Det var ingen där och det finns liksom ingen teknik om vi kan, han är helt ren. Så att vi har,
det är tapp.
Det är tapp. Det är supertapp. Medans jag hör det här samtalet och vi står där på parkeringen på märkesverkstaden så ser jag så här, jag har honom fortfarande i örat och han svär och beklagar sig liksom över ett jävla tapp då mitt uppe i ingenstans. Och det här var som var så viktigt också. Mm. Då ser jag på ungefär 150 meter hur personen i fråga, delinkventen, kommer gående.
Det är skämt.
Nej, det är... Det
objektet liksom.
Ja, den spaningsobjektet kommer gående med han har då gått från den här lilla stadens busstation. Och även om det var en liten stad så var det...
Men har de bommat honom på stationen där?
Ja, det här var ju alltså 10 mil innan slutdestinationen.
Oh, just det.
Eller 15,
så han har gått av
till.
Innan?
Han har gått av och han har ju ingen, det finns ingen telefon och följa eller någonting. Han är helt ren. Han kommer där gående i sina kläder med en liten väska och ingen... Finns det liksom ingen... Det är ju ett väldigt, som man kallar för, konspiratoriskt beteende då, att åka hemifrån utan telefon och sen köpa biljett och prata om slutdestinationen men kliva av innan. Så vi kan helt enkelt där och då bara säga så här, vet du vad, vi har honom här.
Vilken grej.
Vilket gruppchefen inte tror på.
Nej, han tror inte.
Sluta larva dig. Ja, men det är sant, han är här. Vi måste bryta och följa. Vi börjar följa. Så vi börjar följa honom och får honom till en lägenhet. I den här lilla staden då. I en lägenhet som sen visar sig vara personer som är helt okända. Det finns ingen koppling överhuvudtaget. Men bara på ett par timmar då så har vi varit uppställda med fullt med spaningspersonal och kan låsa i princip hela den här stan då utan att behöva röra oss. Och kan också följa honom därifrån och när han lämnar landet sen.
Wow, utan att det... Icke flax!
Ja, det kan man kalla för flax. Jag har försökt säga att det var en ingivelse och en känsla, men det är ingen som köper det riktigt. Men så är det. Man säger väl om målvakter och spanare, är man bra så ska man ha tur också.
Ja, det är så. Stolparna med sig. Men vilken grej. Alltså, men jag har varit med om liknande grejer när man då har tapp. Liksom. Men sen så är man på något sätt i flödet och kanske i liksom... i forsens, så att säga, i vattnet fortfarande. Mm. Då man inte lämnar. Jag vet inte hur man ska beskriva det på något sätt.
Men jag tycker det, jag känner igen det, och det, ofta är det så här, tappar man någon så stannar man bara där man tappade honom, så dyker han upp.
Så kan
ofta
det vara. Mm.
För att vi är ju, de flesta av oss rör sig ju exakt i samma banor hela tiden, och gör vi någonting så kommer vi ofta tillbaka samma väg som vi kom ju.
Så det här blev liksom... Det här var ju oerhört viktigt då egentligen.
Ja, det var det. Vi kunde lämna över honom då till en grannmyndighet, eller en säkerhetstjänst i ett grannland, så att säga. Så att som kunde fortsätta då.
Så ni kunde ta honom till en flygplats eller någonting och eller tåg. Ja, just det. Ja. Det ser man. Men det är väl så med, som i allt i livet, ibland så är det ett bananskal som man slagdar in på. Ja. Kanske en tjänst man får eller någonting.
Mm. Eller en roll.
Eller en roll i någonting. Nej, men så är det ju. Va? Ja. Det är oerhört kul story. Mm. Men sen sa du att du gjorde ju då ungefär 10 år på Säpo. Mm. Men det är ju någonting som får dig att sluta som polis.
Ja.
Det här är ju spännande. Ja. Jag hör ju att det här är spännande grejer och du verkar ha gjort mycket.
Ja, och jag tror att för min del så var det någonstans så här att, för jag höll på med en del andra befattningar och saker också sen på Säpo, och någonstans så kändes det så här, det slutade med att jag fick jag sökte och fick ett vikariat på regeringskansliet och höll på med krishanteringen där, och så kände jag så här att... Och det var på vissa sätt väldigt kul att få vara med där i stormens öga och så, men det var också ännu mer byråkrati än i en vanlig statlig myndighet. Och det var ju det i princip de vägarna som fanns kvar nu om man skulle göra någonting annat. Man kan göra som en del av våra kompisar har gjort, att bli kvar och jobba med knark hela sitt liv och viga sitt liv åt det eller vad man nu vill göra. Och det är inget fel med det, men jag kände väl lite grann att jag behövde en ny utmaning och den utmaningen fanns inte för mig inom myndighetsvärlden. Nej. Eller i alla fall inte på Säpo. Det kändes inte, och det kändes inte heller som jag skulle kunna. Många kompisar till mig jobbar som insatspoliser som beskriver ungefär samma sak, att vad ska vi göra, vad ska man göra sen? Det är svårt att hitta någonting som, om man inte vill bli byråkrat då. Vilket ju är precis som allt annat, det är jättebra att det finns de som vill göra det eller bli chefer, men då blir man ju administratör till mångt och mycket och utvecklingssamtal och såna här saker.
Men vad gör du idag då?
Idag gör jag som de flesta av våra gamla kollegor. Jag jobbar med ett eget säkerhetsbolag ihop med en annan av dina gäster här.
Ja, just det.
Du glömde fråga honom om hans polisiära favoritfilm,
just
svenska
det.
Film.
Vet du, kan du återberätta vad han har för någon? Eller?
Ja, det kan jag. Med då reservation för att det, han kanske inte håller med. Vi pratade som Hastias idag. Och då sa jag så här, vad är din film då? För Hasse sa att du glömde det. Eller han glömde det.
Ja, jag glömde
det. Det var du som glömde det.
Nej, det är jag. Inget skugga ska falla på honom.
Och sa han så här, säg Bodyguard.
Just det, för gästen är då Mats och han har jobbat som livvakt. Ja. Så att då får det bli Bodyguard med Kevin Costner på honom.
Den är dock inte svensk. Men...
Nej, det gör inget. Nej. Men då när vi ändå är inne på ämnet, polisfilmer, och då måste ju du kläcka din favorit. Eller har du någon serie? Eller hur Nej. Är det när du kollar på det där? Är det så här, det kan jag inte se?
Jag har ju faktiskt fått vara med nu och jobba lite som rådgivare eller manusbollplank och så till en sån serie. Då. Men
just det.
Om jag ska välja så och det går tillbaka till min barndom. Jag minns att jag såg Bo Widerbergs Mannen från Mallorca och tyckte att det stämde ju också väldigt väl med min gamla morbror där. Det var ju Sven Wollter och Axel Hölster och man springer med pickan i luften och ciggen i mungipan, kanske de inte hade dem, men det var väl det var ju den.
Det är ju
nerven,
klassiska liksom. Rullar det där ju. Ja. Mannen från Mallorca.
Ja.
De är bra.
Sven Wollter och Thomas von Brömsen var det.
Ja, men precis. Jag vet att du var lite involverad i en tv-serie som har blivit rekommenderad här också. Det är väl ingen hemlighet egentligen, det är Kalifat. Ja. Men när man går in som rådgivare så där i film och då får man styra upp liksom hur poliserna ska bete sig? Eller hur?
Nej, i det här fallet så handlade det om att egentligen att träna dem lite grann i vapenhantering, för du jobbar ju också lite med det här, och skådisar har ju inte oftast burit vapen eller sånt där, och så vill du produktionen då att det ändå ska se ut som de har gjort det några gånger, så att det handlade lite om att träna dem lite grann, men framförallt så var det i manusarbetet och med jargong och sånt där. Problemet blir ju att om man inte är med på allt så blir det en del grejer också som man inte tycker blir så bra i efterhand.
Okay.
Det har du säkert upplevt också, där man har kontakt med en källa som ringer och så svarar man med namn till exempel.
Vilket ju
absolut inte göra, för det kan ju vara vem som helst som tar källans telefon och ringer.
Just det.
Ja. Sådana grejer är ju... Ja, det blir, och sen så vet man ju det också. De säger ju innan, det har du säkert varit med om också, att det kan bli så att vi tvingas välja mellan dramaturgisk effekt och att det ska vara verkligt. Och då kommer vi att välja dramaturgisk effekt.
Ja, och det får man ju på något sätt köpa.
Ja, det får man ju verkligen.
Men det är klart, om man är där för att styra upp det så kanske det är tyngre att köpa.
Ja, för framförallt som nu vet du, nu kommer ju någon att veta att jag har varit med där i alla fall. Så att, och då får man ju också vara beredd att svara på
just det, precis.
Så här, varför gjorde de så? Varför höll de batongen så? Eller,
just det. Varför? Så ni som kollar på Kalifat och har lite klagomål där till
ni
polis,
kan vända er till Hasse Brontén.
Ja, så ska jag vidarebefordra det till Per. Du Per, stort tack. Vi ska köra ett litet Patreon-avsnitt också.
Ja.
Vad blir det för story där? Jag vet att du har en bra där.
Ja,
men
där tänkte jag bjuda på ett litet smakprov om hur särskilda spaningsmetoder kan gå till och hur man förbereder sig likt som för en filmroll.
Aha, intressant. Mm. Stort tack för att du var med i ett avsnitt av Snusnack här.
Tack, kul.
Stort tack för att du har lyssnat på podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Nästa vecka kommer det ett nytt avsnitt. Under tiden kan du följa oss på Facebook och Instagram. Vill du bli Patreon och ta del av lite bonusmaterial så gör du det på patreon.com/snutsnack. Annars så hoppas vi hörs i nästa vecka. Ha det fint till dess. Hej då!